Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Jesu, för din fot jag ligger, fattig, syndig, nåd jag tigger. Jesu, ack förskjuta i mig. Se i nåd till all min smärta, hör en suck som från mitt hjärta, full av ånger söker dig. Så ber vi dig, Gud, du vår kära himmelske fader, att du öppnar våra ögon och öron så att vi ser vad din pina och din död betyder för oss alla. Att du på korset led för alla våra fel, alla våra svagheter, alla våra brister, alla våra misstag. Herre, lär du oss att förlåta varandra på samma sätt som Gud i Kristus har förlåtit oss. Tack också för att vi ännu ett år får lyssna till detta tröstefulla budskap, att våra synder är förlåtna. Inskriv du det nu i allas våra hjärtan, så det blir oss till varning och förmaning, men också till stor glädje och tröst. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära vänner i Kristus Jesus. Denna söndagen, den femte i fastan, den kallas passionssöndagen eller lidande söndagen. Den gör det eftersom den på ett särskilt sätt vill visa oss alla vikten och nyttan av det som vi varje söndag predikar om, nämligen Kristi ställföreträdande lidande för oss alla. Och det är just denna lära, att Kristus har dött för hela världen, där varenda synd har han tagit på sig. Det är den lära och den undervisning var med hela kyrkan står eller faller. En kyrka kan ha många fel och brister. Den kan samlas i en liten källarlokal. Vi kan vara ett enkelt fritidshem. Men det överbryggas av allt när man lär att Kristus ställföreträdande lidande predikas rent och klart. Det har inte byggnaden någon betydelse. Det har inte den lilla källarlokalen någon betydelse. Där Guds ord klingar och där detta predikas rent och klart, där är allt vunnet. Där finns kyrkan. Där har Kristus sina medlemmar. På grund av att det finns så många som far vilse på denna punkt, så finns det all anledning för oss att tala om denna objektiva rättfärdiggörelse. Enligt skriften så finns det rättfärdiggörelse, en försoning, som inte först ska utföras av oss människor, utan som finns där för handen. Kristus utförde den för 2000 år sedan. I de reformerta trakterna som jag bor i, så är man ganska noga som kristen att kunna peka på vilken dag, vilket år som jag blev kristen. När hände det med mig? Och när de frågar mig, så blir jag ibland lite villrad, men jag har kommit på ett bra svar. När hände det med mig? I Jerusalem, år 33, på Golgata kors, vid nionde timmen. Då hände det. Och det kan jag alltid komma tillbaka till, för det är den största av alla händelser i mitt liv och för alla kristna människor. Rättfärdiggörelsen, eller att Kristus förklarar den ogudaktige för rättfärdig, den är, som dogmatikerna säger, redan för handen. Den finns där innan människan gjort varken gott eller ont. Vår försoning med Gud kom alltså till när Jesus dog. Liksom Jesu död ligger i det förflutna, så ligger vår rättfärdiggörelse, vår frigörelse, i det förflutna. Men det är ju så här att mot detta har det gjorts invändningar i alla tider. Man har sagt att det är omöjligt för Kristus att lida för helvetets eviga straff. Men skriften lär det, och vi läser det i våra texter, att det drabbades, det straffet som borde drabba människorna, det drabbade honom. Han bar korset upp. Han bar sitt kors upp till Golgata. Kristus friköpte oss när han blev en förbannelse i vårt ställe. Hur gick då detta ställföreträdande lidande till? Vi talade igår om templets gudstjänst. Folket i Gamla testamentet, de fick ju också syndernas förlåtelse genom att blodet från bocken offrades när översteprästen stänkte blodet på altaret. Det var lika fullt giltigt eftersom det var ett offer till honom som skulle komma. Men nu kom Herren Jesus Kristus som det fullkomliga offret. Han gick in, inte som det står i Hebreerbrevet, med blodet av kalvar och bockar, utan med sitt eget dyra blod, en gång för alla, och vann en härlig seger, förlossning. Den gammaltestamentliga prästen behövs inte längre. Den årliga ceremonin som utfördes av prästen i templet, den behövs inte. Han som först fick offra för sina egna synders skull och sedan för folkets, det behövs inte. Kristus offrades en gång för alla. Det gamla har fått ge vika. Ett nytt förbund har instiftat. Överste prästen i det nya förbundet, han är inte bara människa, utan han är också Gud och människa i en person. Nu har vi som överste präst honom som föddes när tiden var fullbordad. Han som det står om i salmen, att göra din vilja min Gud är min lust. Och i sin försoningsdöd så gav han oss ett testamente. Och så vi vet, i världsliga sammanhang så förknippas alltid testamente med egendom och pengar. Men kära vänner, här räckte inte pengar, utan det står: för dyr är lösen för din själ. Tänk att just dina synder, du som sitter här, var och en av oss, det räckte inte med pengar för att friköpa oss. För stor är lösen för din själ. Och det vet vi, och det vet vi om den bibliska berättelsen, om vi tänker på den rike mannen och Lazarus. Hans rikedom hjälpte inte honom, utan i sin förtvivlan så ropade han till Lazarus att han skulle sända folk till hans bröder för att hjälpa dem och tala om, så att inte också de kom i samma situation. Vi sjunger en sång som vi lärde oss redan i söndagsskolan: ej silver, ej guld har förvärvat min frälsning, ej jordiska skatter har friköpt min själ. Sen kommer det: nej, blodet på korset, det är priset jag kostat, den enfödde sonen har friköpt min själ. Ja, vår kära fader har gett oss ett nytt testamente. Ett testamente där inga pengar lockar, utan istället så erbjuds vi evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på detta att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Detta testamente, det blir giltigt för dig, precis som vi sa, vid nionde timmen på Golgata kors i Jerusalem. Då gick det testamentet i fullbordan. Då blev du delaktig av det bästa av alla testamente. Det gamla fick ge vika för det nya. Vi fick ett nytt testamente där medlaren heter Jesus Kristus, Guds lam som bär världens synd. Om vi ser lite närmare på vår text som vi läste, vår evangelietext från altaret ur Johannes 11, så finns det ett par saker som vi ska tänka på. Vi är i det stora kapitlet där Lazarus uppväckts från de döda. Lazarus, han hade varit död i 4 dagar. Jesus uppväckte honom med sitt ord. Därför säger också Jesus i samband med denna berättelse: jag är uppståndelsen och livet, och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och det står i det sammanhanget att många judar kom till tro. Detta under, det var just detta under, att Lazarus uppväcks från de döda, som fick stora rådet att bestämma sig för att röja Jesus ur vägen att döda honom. Det var ett allt för tydligt bevis på att Jesus var Guds son. Det här tålde inte fariserna och de skriftlärda. Han måste, som vi läste i vår text, röjas ur vägen. Och denna dödsdom, den är kanske den mest orättvisa dödsdom som någonsin har utfärdats. Många människor har säkert dömts och varit utan skuld, men ingen som har varit så helt utan skuld som Herren Jesus. Vi hörde i vår text att en av överste prästerna, Kaifas, han uttalade en sann profetia när han sa det, att det är bättre att en man dör för hela folket än att hela folket dör. Därmed talade han inspirerad av den heliga ande, läser vi. Anden bodde visserligen personligen inte i Kaifas. Han var ingen troende människa. Han var inte född på nytt genom vatten och ande. Men vi har i vår heliga skrift flera bevis för att allt måste följa Guds viljas radslut. Pilatus fick skriva en skriftens sanning på korset. Augustus fick utfärda en skattskrivning. Perserkungen Kores medverkade till att Israels barn fick återvända från fångenskapen i Babel till Israel, tillbaka till Judaland. Allt måste följa hans viljas rådslut. Men vad var det som Kaifas sa? Det är bättre att en man dör för hela folket än att hela folket dör. Vi, du och jag, ska ju gärna förlåta om vi tycker att vi har fått lida orätt för sånt som vi inte har gjort. Men så är det inte med den rättfärdige guden. Han kan omöjligt ge efter för sina krav. För i så fall så vore han inte den helige, sanne guden. Men nu är det så att Gud i sitt väsen, han är inte bara sträng och rättfärdig, utan han är nådig och barmhärtig. Och denna barmhärtighet, den låter han komma över oss. Det är som det står, han går inte ständigt till rätta med oss. Han tänkte nu ut ett sätt hur han skulle rädda, frälsa just dig som har kommit till kyrkan idag. Du som så ofta fallit och snavat, där har han stått upp i ditt ställe. Då kom han, som vi nämnde om i salmen, att göra min vilja, min Gud. Att göra min vilja, din vilja, min Gud, är din, min lust. Och den gudomliga rättvisans krav, och alla människor betraktades, som det står, som en enda. Och nu är Jesus inte bara Gud, utan han är också människa. Och han gör det som vi alla borde göra. och så tillräknas det oss. Men är det då rättvist att Gud kastade alla våra missgärningar på honom? Han hade ju ingen del i arvsynden. Jesus hade ju inte ett ont gjort. Ändå dog han frivilligt för oss. Till Gud, står det, bevisade sin kärlek till oss att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så får vi denna söndag, en vecka före palmsöndagen, när Kristus rider in i Jerusalem för att möta sin död, för att besegra sina fiender. Tala om denna och rätta kurs. Det är vårt enda hopp. Om allt annat viker, om alla vänner sviker oss, så har vi en som alltid är kvar. Och det är Herren Jesus. Han bär oss på sina armar. Han sänder sina änglar att vaka över oss på varje steg vi tar. Och vi får kasta vår börda på denne frälsare. Om vi hade förstått hur mycket han har gjort för oss, då skulle vi inte annat än jubla och vara glada. Så frambars offret på Golgata. Det är offer som är en förebild av de gammaltestamentliga offren, vilka blott var en skuggbild. Kristus var själv både överste prästen och offerlammet. Han frambär sitt offer till Gud. Han gick genom med sitt blod in i den himmelska helgedomen. En har dött för alla. Alltså har det alla dött. Så får du och jag med full visshet räknas bland alla dem som, och han har blivit din frid. Och så kan vi sluta med ett bibelord. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är påskens budskap. Och vi har en enda uppgift, kära vänner. Predika hans död tills dess han kommer åter. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att vi församlas kring ditt heliga och dyrbara ord. Herre, förbered du oss för den tid som nu är nära. Förlåt oss alla våra skulder, alla våra fel och brister. Lär du oss att förlåta varandra som du, Kristus, har förlåtit oss. Herre, hjälp oss i vardagen. Du vet, alla har vi bekymmer på ett eller annat sätt. Men du har lovat att bära dem. Vi får kasta vår börda på dig. Bär du oss som du hittills har gjort. Och så ber vi att du välsignar och bevarar vår församling, vår kyrka, alla våra präster och alla medlemmar, och alla som kommer och lyssnar till ditt heliga och dyrbara ord. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.